bergssidan. Hörde ett barn som grät. Födde sitt barn där ensam innan hon dog av sina sår. Barnet var blåfruset. Rand försökte tvinga bort Tams röst. Tomrummet blev allt mindre. En feberdröm, flämtade han. Jag kunde inte lämna ett barn. Jag föddes i Tufloden. Visste att du alltid ville ha barn, Kari. Han drog undan blicken från den ärmelintronandes ögon. Han försökte tvinga tomrummet att stanna kvar. Han visste att det inte var så man gjorde, men det höll på att brista inom honom. Ja, min tös. Rand är ett bra namn. Jag är Rand Althor. Hans ben darrade. Och så fick vi veta att draken hade fötts igen, fortsatte Moraine. Den ärmelintronande fick oss båda att svära att ingenting säga. För hon visste att inte alla systrar skulle se drakens återkomst i det ljus den borde ses. Hon sände ut oss för att söka efter honom. Det fanns många faderlösa barn efter den striden, alldeles för många. Men vi fann en historia. En historia som sa att en man hade hittat ett spädbarn på berget. Det var allt. En man och en nyfödd pojke. Så vi fortsatte vårt sökande. Vi sökte vidare i flera år, grubblade över profetian och letade efter fler ledtrådar. Han ska vara av det uråldriga blodet och fostras av det gamla blodet. Det var en av ledtrådarna och det fanns fler. Men det finns många platser där det gamla blodet är starkt hos ättlingarna till folken från sagornas ålder. Så kom jag till Tufloden, där Manetherans gamla blod fortfarande sjuder som en vårflod, och där fann jag tre pojkar som alla fått sina namn inom några få veckor efter slaget vid Drakberget. Och en av dem kunde bruka kraften. Tror du att trollockerna var efter dig bara för att du är Taveren? Du är draken återfödd. Rands knän gav vika. Han tog emot med händerna och hamnade i en hukande ställning. Tomrummet var borta. Stillheten var krossad. Han lyfte huvudet och såg att de iakttog honom, alla de tre Aesirderna. Deras ansiktsuttryck var milda, lugna som en stilla skogskärn. Men alla tre hade sina blickar fästa vid honom. Alla tre betraktade honom utan att blinka. Min far är Cham Althor och jag föddes. De stirrade på honom, orörliga. De ljuger. Jag är inte. Vad de än säger. På något sätt ljuger de. De försöker använda mig. Jag tänker inte låta er använda mig. Ett ankare förringas inte av att det används för att hålla fast ett skepp, sa den ärmelintronande. Du skapades med ett bestämt syfte, Rand Althor. När Termongadon stormar pinar jordens yta ska han möta skuggan och återbringa ljus till världen. Profetian måste gå i uppfyllelse. Annars kommer den svarta att bryta sig fri och omdana världen till sin avbild. Den sista striden närmar sig. Och du föddes för att ena mänskligheten och leda den i striden mot den svarta. Baal-Samon är död, sa Rand hest, och den ärmelintronande fnös rått som en stalldräng. Om du tror det är du lika dåraktig som Domani. Det är många som tror att han är död, eller säger att de tror det. Men jag har märkt att de ändå inte vill ta risken att uttala hans namn. Den svarte lever, och han är i färd med att slita sina bojor. Du ska möta den svarte, det är ditt öde. Det är ditt öde. Han hade hört dessa ord tidigare, i en dröm som kanske inte bara varit en dröm. Han undrade vad den ärmelintronande skulle säga om hon visste att Baal-Samon hade talat till honom i hans drömmar. Det är över nu. Baal-Samon är död. Jag såg honom dö. Plötsligt insåg han att han satt hopkrupen på golvet som en padda, att han kröp inför deras blickar. Han försökte frammana tomrummet igen, men rösterna som virvlade genom hans huvud hindrade varje ansats till det. Det är ditt öde, nyfött barn som låg i snön. Du är draken återfödd. Baal-Samon är död. Rant är ett bra namn, Kari. Jag tänker inte låta er använda mig. Med hjälp av den envishet han fått i sig under hela sin uppväxt lyckades han långsamt resa sig upp igen. Möt det stående. Du kan åtminstone behålla din värdighet. De tre Aesir Dirna betraktade honom utan att röja några känslor. Vad? Han gjorde en kraftansträngning och fick sin röst stadig. Vad tänker ni göra med mig? Ingenting, sa den Ämmerlin-tronande. Svaret fick honom att blinka. Det var inte vad han hade väntat sig. Inte det svar han hade fruktat skulle komma. Du har sagt att du vill följa med din kamrat som rider med Ingtar. Och det får du också göra. Jag har inte talat om för någon att det är något märkvärdigt med dig. Några av systrarna vet att du är Taveren, men det är också allt. Det är bara vi tre som vet vem du egentligen är. Jag kommer att kalla hit din kamrat Perrin, precis som jag kallade dig, och jag ska besöka din andra kamrat i sjukrummet. Du kan gå vart du vill och behöver inte frukta att vi ska skicka de röda systrarna efter dig. Vem du egentligen är? Vreden flammade upp inom honom, frän och brännande. Han tvingade den att stanna på insidan, dold. Varför? Profetian måste gå i uppfyllelse. Vi låter dig gå fri fast vi vet vad du är, därför att världen så som vi känner den annars kommer att gå under och den svarte kommer att fylla jorden med eld och död. Men vet också att inte alla Aesir Dir känner på samma sätt. Det finns vissa här i Faldara som skulle dräpa dig på ett ögonblicks varsel om de visste ens tiondelen av vad du är. Och de skulle inte känna större samvetskval än de skulle ha känt för att rensa en fisk. Men å andra sidan finns det säkerligen män som skrattat gott tillsammans med dig som skulle göra detsamma, om de bara visste sanningen. Var försiktig, Rand Althor, draken återfödd. Han såg på dem i tur och ordning. Era profetier har inget med mig att göra. De blickar han mötte var så rofyllda att han hade svårt att tro att de försökte övertyga honom om att han var den mest hatade och mest fruktade mannen i världens historia. Nu hade han gått hela vägen genom sin fruktan och kommit ut på andra sidan till en plats full av kyla. Vreden var det enda som värmde honom. De kunde stilla honom eller bränna honom till aska där han stod. Han brydde sig inte längre om det. Han mindes plötsligt en del av Lans instruktioner. Med vänstra handen på svärdshjältet vred han svärdet bakom ryggen och grep runt svärdsskidan med högerhanden. Sedan bugade han med raka armar. Med er tillåtelse, moder, kan jag nu lämna denna plats? Jag ger dig tillåtelse att gå, min son. Han reste sig och stod kvar ett ögonblick. Jag tänker inte låta mig utnyttjas, sa han till dem. Han vände sig och gick, följd av en lång tystnad. När Rand lämnat rummet hängde tystnaden kvar ända tills den bröts av ett långt andetag från den Ämmerlin-tronande. Jag kan inte förmå mig att tycka om vad vi just gjorde, sa hon. Det var nödvändigt, men fungerade det, döttrar? Moraine skakade nästan omärkligt på huvudet. Jag vet inte. Men det var nödvändigt, och det är det fortfarande. Ja, nödvändigt, höll Varin med. Hon la fingrarna mot pannan och tittade sedan på dem. De var fuktiga av svett. Han är stark, och precis lika envis som du sa, Moraine. Mycket starkare än jag hade väntat mig. Vi blir kanske tvungna att stilla honom ändå innan... Hennes ögon vidgades. Men det kan vi inte, eller hur? Profetian. Måtte ljuset förlåta oss för vad vi släppt lös i världen. Profetian, sa Moraine och nickade. Även i fortsättningen ska vi göra vad vi måste göra, precis som nu. Vad vi måste göra, sa den Emmeline tronande. Ja, men när han lär sig att bruka kraften, måtte ljuset skydda oss alla. Tystnaden återvände. En storm var på väg. Ninive kände det. En stor storm, värre än någon hon hittills upplevt. Hon kunde lyssna i vinden och höra hur vädret skulle bli. Alla klokfruar påstod att de kunde det, men i själva verket var det många som saknade denna gåva. Ninive hade uppskattat sin förmåga mer helhjärtat innan hon fått veta att den hade med kraften att göra. Alla de kvinnor som kunde lyssna i vinden kunde också bruka kraften, även om de flesta, precis som hon, inte var medvetna om vad de gjorde och bara kunde använda sin förmåga ibland. Den här gången var det något som inte stämde. Utanför sken morgonsolen som en brinnande guldkula på den klarblå himlen och fåglarna kvittrade i träden. Men det var inte det som var fel. Att kunna lyssna i vinden hade inte varit mycket värt om hon inte kunnat förutsäga vädret innan det syntes några tecken på förändring. Något var fel med känslan den här gången. Något var inte riktigt som det brukade. Stormen kändes avlägsen, som om den egentligen var för långt borta för att hon alls skulle kunna känna den. Ändå kändes det som om himlen borde rämna, som om det borde ösa ner regn och snö och hagel på samma gång, som om vinden borde rubba murstenarna ur deras fästen. Och samtidigt kände hon det fina vädret, kände att det skulle vara i flera dagar till. Men den känslan dämpades av den andra. I skottgluggen hade en blåfink satt sig som för att håna hennes väderkänsla. Den kikade in i hallen. När den fick syn på henne försvann den i ett fladder av blå och vita fjädrar. Hon stirrade på platsen där fågeln hade suttit. Det är storm, och ändå är det ingen storm. Det måste betyda någonting. Men vad? Längre bort i korridoren, bakom kvinnor och småbarn, såg hon Rand kliva iväg med långa steg. Hans ledsagarinnor halvsprang bakom honom för att hinna med. Ninive nickade långsamt. Om det fanns en storm som inte var en storm, så måste det vara han som var dess centrum. Hon samlade ihop sina kjolar och skyndade iväg efter honom. Kvinnor som hon hade blivit bekant med under sin tid i borgen försökte tala med henne. De visste att hon och Rand hade kommit dit tillsammans och att båda kom från Trufloden. Och de ville veta varför den Emmeline-tronande hade kallat honom till sig. Den Emmeline-tronande. Hon fick en isklump i magen. Hon började springa, men innan hon kom ut från kvinnornas kvarter hade hon förlorat honom ur sikte. Efter alldeles för många krökar och bakom alldeles för många människor. Vart gick han? Frågade hon Isura. Hon behövde inte säga vem hon menade. Hon hörde Rands namn nämnas gång på gång av kvinnorna som stod vid den välvda ingången livligt pratande. Jag vet inte, Ninive. Han kom ut som om han haft själva hjärtebane i hälarna. Och det kunde han gott göra när han kommer in hit med ett svärd vid bältet på det där sättet. Efter ett sånt tilltag borde den svarte vara hans minsta bekymmer. Vad ska det bli av världen? Och träffa den Emmeline-tronande skulle han minsann i hennes egen kammare till på köpet. Säg mig, Ninive, är han verkligen prins i landet ni kommer ifrån? De andra kvinnorna slutade prata och lutade sig närmare för att få höra. Ninive visste inte riktigt vad hon svarade. Det fick de i varje fall att låta henne fortsätta. Med hårt knutna händer skyndade hon iväg från kvinnornas kvarter. Varje gång hon nådde en korsande korridor tittade hon efter honom. Ljus, vad har de gjort med honom? Jag borde ha sett till att få undan honom från Moraine på något sätt. Måtte ljuset blända henne. Jag är hans klokfru. Är du det? Sa en liten retsam röst inom henne. Du har övergivit Imonsbål och lämnat byborna åt sig själva. Kan du fortfarande påstå att du är deras klokfru? Jag övergav dem inte, sa hon hetsigt till sig själv. Jag såg till att Mavra Mallon kom från Drevensby för att se till saker och ting tills jag kom tillbaka. Hon kan handskas med både borgmästaren och byrådet och hon kommer bra överens med kvinnorådet. Mavra måste tillbaka till sin egen by. Ingen by klarar sig utan sin klokfru någon längre tid. Ninni vred sig inombords. Det var flera månader sedan hon lämnade Emonswall. Jag är Emonswalls klokfru, sa hon högt. En livreklädd betjänt som gick förbi med en stor rulle tyg i famnen blinkade förvirrat mot henne och bugade sedan djupt innan han skyndade vidare. Att döma av hans ansiktsuttryck var han ivrig att komma därifrån. Ninni rodnade och såg sig om för att se om någon annan hade hört henne. De enda som syntes i hallen var några män som var upptagna av att tala med varandra och ett par tjänstekvinnor i svart och guld som höll på med olika sysslor. De bugade eller neg alla artigt när hon passerade. Hon hade gått igenom samma sak 100 gånger tidigare, men det här var första gången det gått så långt att hon pratat högt. Hon muttrade något ohörbart och pressade ihop läpparna när hon märkte vad hon gjorde. Just när hon äntligen börjat begripa att hennes sökande var förgäves stötte hon på Lärn. Han stod med ryggen mot henne och tittade ut över yttre borggården genom en av skottkluggarna. Där nerifrån hördes ljudet av gnäggande hästar och ropande män. Lärn var så koncentrerad på allt detta att han för en gång skulle inte tycktes höra henne. Hon avskydde att hon aldrig kunde smyga sig nära honom utan att han märkte det, hur tyst hon än gick. Hemma i Emonswall hade hon varit känd som en förfaren vildspårare, något som de flesta kvinnor vare sig kunde eller var intresserade av. Hon stannade tvärt och tryckte händerna mot magen för att försöka dämpa sin oro. Jag borde ta mig en kur med rannel och fårtungerot, tänkte hon surt. Det var den blandning hon brukade ge alla som gnällde över att de var sjuka eller uppförde sig allmänt dåraktigt. Rannel och fårtungerot var lätt uppiggande och gjorde ingen skada. Men framförallt smakade det förfärligt och smaken satt i hela dagen. Det var det perfekta botemedlet mot dumheter och trams. Nu när hon var säker för hans blick passade hon på att studera honom uppifrån och ned. Han stod lutad mot stenväggen med ena handen mot hakan och betraktade vad det nu var som pågick nedanför. För det första är han rysligt lång och för det andra är han gammal nog för att vara min far. En man med ett sånt ansikte måste vara grym. Nej, det är han inte. Inte grym. Och han var en kung. Hans land hade förintats medan han ännu var barn och han vägrade att göra anspråk på kronan. Men kung var och förblev han. Vad skulle en kung kunna se hos en bykvinna? Och väktare är han dessutom, bunden till Moraine. Han är henne trogen in till döden, knuten med starkare band än någon älskare, och hon har honom. Hon har allt jag vill ha, ljuset bränner henne. Han vände sig mot henne och hon snodde runt för att gå därifrån. Nej, nej, hans röst fångade henne och höll henne fast som en snara. Jag ville prata med dig i en rum. Du är alltid i kvinnornas kvarter eller tillsammans med de andra. Hon fick anstränga sig till sitt yttersta. Men när hon såg honom i ansiktet var hon säker på att hon lyckades se lugn och behärskad ut. Jag letar efter Rand. Hon tänkte inte erkänna att hon undvek honom. Vi har sagt allt som behöver sägas för länge sedan, du och jag. Jag skämde ut mig, vilket jag inte tänker göra igen. Och du sa åt mig att gå. Jag har aldrig sagt, han tog ett djupt andetag. Jag sa att jag inte har något brudpris att ge dig annat än en änkeskrud. Inget som en man kan ge en kvinna. Inte någon som vill kunna kalla sig man. Jag förstår, sa hon med kylig röst. Hur som helst ger kungar knappast gåvor till bykvinnor. Och den här bykvinnan skulle ändå inte ta emot dem. Har du sett Rand? Jag vill prata med honom. Han har varit hos den Emmeline-tronande. Vet du vad hon ville honom? Hans ögon blixtrade som blå is i solljuset. Hon fick spänna benen för att inte rygga tillbaka och blängde tillbaka. Må den svarte ta både Randall Thor och den Emmerlin tronade, väste han fram och tryckte någonting i hennes hand. Jag tänker ge dig en gåva och du ska ta emot den om jag så ska behöva kedja fast den runt halsen på dig. Hon drog undan blicken. När han var arg var hans blick som en blåögd höks. I hennes hand låg en tung signering i guld, nött av ålder och nästan så stor att hon skulle kunna få in båda sina tummar i den. Den pryddes av bilden på en flygande trana ovanför en lans och en krona. Allt sammans noggrant framställt i varje detalj. Hon flämtade till. Melkirs konungaring. Hon lyfte blicken igen och glömde helt att blänga på honom. Jag kan inte ta emot den här, Lärn. Han ryckte på axlarna. Det är ingenting. Den är gammal och inte längre till någon nytta. Men det finns de som skulle känna igen den när de ser den. Om du visar den kommer du att bli gästfritt bemött av alla furstar i gränslanden. Och därtill få hjälp om du skulle behöva det. Visa den för en väktare så ger han dig hjälp eller vidarebefordrar ett meddelande till mig. Skicka den till mig eller ett meddelande med dess avtryck så kommer jag till dig. Utan dröjsmål och utan att svika. Detta svär jag. Hennes syn beslöjades i kanterna. Om jag börjar gråta nu tar jag livet av mig. Jag kan inte. Jag vill inte ha någon gåva från dig, Alan Mandragoran. Här, ta den. Han undvek alla hennes försök att lämna tillbaka ringen. Han la sin hand kring hennes, mjukt men fast som en sten. Ta den då för min skull, som en ynnest till mig. Eller kasta bort den om du inte vill ha den. Jag har ingen bättre användning för den. Han strök henne över kinden med fingret och hon ryckte till. Jag måste gå nu, Ninne Mashiara. Den Emmerlin tronande vill komma härifrån före middag och det är mycket kvar att göra. Vi får kanske tid att talas vid igen under färden till Tervallon. Han vände sig om och försvann bort genom hallen med långa steg. Ninne la handen mot sin kind. Hon kunde fortfarande känna hans beröring. Mashiara. Den jag älskar med hela mitt hjärta och hela min själ betyder det. Men också förlorad kärlek. Förlorad utan återvändo. Dåraktiga kvinna. Sluta bete dig som en flickunge med oflätat hår. Det känner ingenting till att låta honom få dig att känna. Med handen hårt knuten kring ringen vände hon sig om och hoppade högt när hon fann sig stå öga mot öga med Moraine. Hur länge har du stått där? Frågade hon uppfordrande. Inte så länge att jag hört något jag inte borde höra, svarade Aisedén mjukt. Vi ska ge oss av inom kort, det hörde jag. Du måste ordna med din packning. Ge oss av. Det hade inte gått in i henne när Län sa det. Jag måste ta farväl av pojkarna, muttrade hon och gav sedan Moraine en hård blick. Vad har ni gjort med Rand? Han blev förd till den Emmerlin tronande. Varför? Har du berättat för henne om... Hon kunde inte förmå sig att säga det. Han kom från hennes egen by och hon var inte äldre än att hon fått passa honom ett par gånger när han var liten. Men när hon tänkte på vad han hade blivit vred sig i magen på henne. Den Emmerlin tronande kommer att träffa dem alla tre, Ninni. Taveren är inte så vanlig att hon skulle vilja gå miste om tillfället att se tre stycken som är på samma plats samtidigt. Hon kanske ger dem några uppmuntrande ord på vägen, eftersom de ska rida på jakt efter dem som stal hornet tillsammans med Ingtar. De kommer att ge sig av ungefär samtidigt som vi, så du får skynda dig att säga adjö. Ninni rusade bort till närmaste skottglugg och kikade ut över yttre borggården. Överallt stod det hästar, både packdjur och ridhästar, och kring dem skyndade män under rop och skrammel. Det enda fria utrymmet var där den Emmerlin-tronandes bärstol stod med sina två bärhästar tålmodigt väntande utan tillsyn. Några av väktarna var där och såg till sina hästar och på andra sidan borggården stod Ingtar tillsammans med en grupp tjänarier i rustning. Då och då gick någon av väktarna eller någon av Ingtars män över borggården för att byta några ord med den andra gruppen. Jag borde ha sett till att få bort pojkarna från dig, sa Ninive, utan att vända blicken från scenen nedanför. Och Egwene också, om det gått utan att hon dog. Ljus, varför skulle hon behöva födas med denna förbannade förmåga? Jag borde ha tagit med dem hem igen. De är gamla nog att inte hänga någon i kjolarna, sa Moraine torrt. Och du vet mycket väl varför du aldrig skulle kunna göra det. Åtminstone när det gäller en av dem. Dessutom skulle du vara tvungen att lämna Egwene ensam i Tervallon. Eller har du bestämt dig för att avstå från Tervallon själv? Om du inte lär dig att hantera kraften kommer du aldrig att kunna använda den mot mig. Ninive snodde runt och stirrade storökt på Aes Sedain. Hon kunde inte låta bli att gapa. Jag vet inte vad du talar om. Trodde du att jag inte visste, barn? Nåväl, som du vill. Jag förmodar att du ska följa med till Tervallon då. Det var väl det jag trodde. Ninive ville slå till henne. Utplåna det leende som för ett ögonblick krusade Aes Sedains läppar. Sedan världsfallet hade Aes Sedaina inte kunnat utöva makt öppet och än mindre använda kraften öppet för att nå sina syften. Men de intrigerade och manipulerade, drog i trådar som marionettskötare och använde kungar och deras riken som pjäser på ett spelbräde. Hon vill använda mig också, på något sätt. Om det går med kungar och drottningar, varför inte med en klok fru? Precis som hon använder Rand. Jag är inte något barn, Aes Sedai. Vad gör ni med Rand nu? Har du inte använt honom nog? Jag förstår inte varför du inte har fått honom stillad. Nu när den Amerlin-tronande är här med alla sina Aes Sedai. Men något skäl måste du ha. Det är säkert någon plan du går och ruvar på. Om den Amerlin-tronande visste vad du har i kikaren skulle hon säkert... Moraine avbröt henne. Vad skulle den Amerlin-tronande kunna ha för intresse av en simpel fåraherde? Det är klart, om han drog hennes uppmärksamhet till sig på fel sätt skulle han kanske bli stillad eller till och med avrättad. Han är trots allt vad han är. Och nattens händelser har orsakat mycket harm. Alla letar efter någon att lägga skulden på. Aes Sedain tystnade och stod där en lång stund utan att säga något mer. Ninive glodde sammanbitet på henne. Ja, sa Moraine till sist. Så mycket bättre att inte väcka den björn som sover. Det är nog bäst att du ordnar med din packning nu. Hon gled iväg åt samma håll som Lärn hade försvunnit. Ninive gjorde en ilsken grimas och slog näven i väggen. Hon kände hur ringen grävde sig in i handflatan. Hon öppnade handen och tittade på den. Det var som om ringen gjorde hennes ilska ännu hetare, fokuserade hennes hat. Jag ska lära mig. Du tror att du ska komma undan bara för att du vet det, men jag ska lära mig, bättre än du tror. Och sen ska jag krossa dig för allt du har gjort, för vad du gjort med Matt och Perrin och med Rand. Må ljuset hjälpa honom och skaparen skydda honom. Särskilt för vad du gjort med Rand. Hon slöt handen runt den tunga guldringen. Och med mig. Egwene tittade på medan en livréklädd tjänarinna vek ihop hennes klänningar och la ner dem i en läderklädd koffert. Trots att hon haft nästan en månad på sig att vänja sig blev hon fortfarande en smula besvärad av att någon annan gjorde sådant som hon mycket väl kunde ha gjort själv. Alla de vackra klänningarna hade hon fått av hennes nåd Amalisa och detsamma gällde den grå riddräkten hon hade på sig nu. I motsats till resten av kläderna var den enkel och osmyckad förutom några vita morgonstjärnor som var broderade på bröstet. Många av klänningarna var betydligt pråligare. Vilken som helst av dem skulle ha glänst på soldag eller beltane. Hon suckade när hon kom ihåg att hon skulle tillbringa nästa soldag i Tervallon, inte i Emonswall. Av det lilla Moraine hade berättat om novisträningen Nästan ingenting faktiskt. Slöt hon sig till att hon kanske inte skulle vara hemma till Beltane nästa vår eller ens till soldagen efter det. Ninni stack huvudet innanför dörren. Är du färdig? Hon kom in. Vi måste snart vara nere på borggården. Hon hade också på sig en riddräkt, men hennes var i blått siden med röda kärleksknutsblomster på bröstet. Ännu en gåva från Amelisa. Jag är nästan klar, Ninni. Det är nästan så att jag är ledsen att behöva ge mig av. I Tervallon får vi nog inte många tillfällen att bära alla fina klänningar som Amelisa gett oss. Hon skrattade till. Men en sak ska du veta, klokfru. Och det är att jag inte lär sakna detta att alltid behöva kika över axeln när jag badar. Bra mycket bättre att få bada ensam, svarade Ninni muntert. Hennes ansiktsuttryck förändrades inte, men efter ett tag kom en rodnad över hennes kinder. Egwen log. Hon tänker på Lärn. Det kändes fortfarande konstigt att Ninni, klokfrun, kunde gå och tråna efter en kar. Det var knappast de ord man borde använda så att Ninni hörde det. Men på senaste tiden hade klokfrun uppträtt precis lika besynnerligt som vilken förälskad flicka som helst. Och han har inte ens vett att vara henne värdig. Hon älskar honom och jag ser nog att han älskar henne också. Så varför kan han inte göra något åt det? Du borde nog inte kalla mig klokfru längre, sa Ninni plötsligt. Egwen blinkade till. Det fanns inte direkt några regler och Ninni insisterade bara på det om hon var arg eller ville vara högtidlig, men varför inte? Du är en kvinna nu. Ninni kastade en blick mot hennes oflätade hår och Egwen fick bekämpa en impuls att snabbt vira ihop det till något som liknade en fläta. Aesir hade håret precis hur de ville, men för henne hade det blivit en symbol för hennes nya liv att låta det falla fritt. Du är en kvinna, upprepade Ninni bestämt. Vi är två kvinnor, långt från Emons Wall, och det lär dröja länge innan vi kommer hem igen. Det är bättre om du helt enkelt kallar mig Ninni. Vi kommer hem igen, Ninni. Det gör vi. Försök inte trösta klokfrun, flicka, sa Ninni barskt, men med ett leende på läpparna. Det knackade på dörren, men innan Egwen hann öppna kom Nisura in. Hon var mycket upprörd. Egwen, din unge kavaljer försöker komma in i kvinnornas kvarter. Hon lät chockerad, och han har svärd till på köpet. Bara för att en ärmelintronande lät honom komma in med det så... Först Rand borde veta bättre. Han ställer till med kalabalik där ute. Egwen, du måste prata med honom. Först Rand, fnös Ninni. Han har då börjat ta sig ton. Jag ska nog visa honom hur förstlig han är, ja. Egwen la handen på Ninnis arm. Låt mig tala med honom, Ninni. Ensam. Åh, för all del. Karar. Inte ens den bästa av dem är mer än nätt och jämnt rumsren. Ninni gjorde en paus. Sen tillade hon halvt för sig själv. Men den bästa av dem är å andra sidan värd besväret att resera. Egwen följde Nisura ut i korridoren. Hon skakade på huvudet. För bara ett halvår sedan skulle Ninni aldrig ha sagt det där sista. Men hon kommer aldrig att kunna dressera Lärn. Så gick hennes tankar till Rand istället. Så han ställde till med kalabalik, minsann. Dressera honom, muttrade hon. Om han inte lärt sig att uppföra sig vid det här laget ska jag flå honom levande. Ibland är det precis vad som behövs, sa Nisura, som skyndade fram vid hennes sida. Karar är aldrig stort mer än vildar förrän de gifter sig. Hon sneglade på Egwen. Tänker du gifta dig med först Rand? Inte för att jag vill lägga mig i, men du är ju på väg till Vita tornet och Aesir där brukar sällan gifta sig. Bara en del av gröna Aya, vad jag har hört, och för det mesta inte de heller. Och Egwen kunde lista ut resten. Hon hade hört kvinnornas prat om vem som kunde bli en lämplig hustru åt Rand. Först hade det gjort henne både svartsjuk och arg. De hade varit så gott som trolovade ända sedan de var barn. Men hon skulle bli Aesir där. Och han var vad han var, en man som kunde bruka kraften. Hon kunde gifta sig med honom och se på när han blev vansinnig, se på när han dog. Det enda som kunde hindra det var att se till att han blev stillad. Jag kan inte göra det mot honom. Jag kan inte. Jag vet inte, svarade hon sorgset. Nisura nickade. Ingen kommer att försöka inkräkta på dina anspråk, men du ska ju trots allt till tornet, och han skulle bli en bra make när man väl tuktat honom. Där är han. Kvinnorna som var samlade både innanför och utanför ingången till kvinnornas kvarter hade alla uppmärksamheten riktad mot tre män som stod i hallen utanför. Rand, med svärdsbältet spänt runt sin röda rock, var upptagen av en diskussion med först Algemar och Cain. Ingen av dem var beväpnad. Trots det som hänt under natten var detta ändå kvinnornas kvarter. Egwen stannade i utkanten av den stora samlingen av kvinnor. Du måste förstå att du inte kan gå in, sa Algemar. Jag vet att ni har andra seder i Andor, men jag hoppas att du verkligen förstår. Jag försökte inte gå in. Rand lät som om han redan hade förklarat saken åtskilliga gånger. Jag sa till hennes nåd Nisura att jag ville träffa Egwen, och hon sa att Egwen var upptagen och att jag måste vänta. Det enda jag gjorde var att ropa efter henne genom dörren. Jag försökte inte gå in. Man skulle kunna tro att jag nämnt en svarte vid namn, så som de gav sig på mig allihop. Kvinnorna har sina egna seder, sa Cain. Han var lång för att vara kenarier, nästan lika lång som Rand, och dessutom gänglig och mager. Hans hårknut var svart som kol. De bestämmer vilka regler som gäller för kvinnornas kvarter, och vi lyder dem, även om de skulle vara dåraktiga. Flera av kvinnorna runt omkring tittade ilsket på honom, och han harklade sig hastigt. Man måste sända bud efter den kvinna man vill prata med. Men de framför inte meddelandet förrän de tycker att det är dags. Tills dess måste man vänta. Sån är seden. Jag måste få träffa henne, sa Rand envist. Vi ger oss snart av. Inte tillräckligt snart för mig, men jag måste ändå få träffa Egwen. Vi ska skaffa tillbaka både Valeris horn och dolken, och sen är jag färdig med alltihop. Men jag vill träffa henne innan jag far. Egwen rynkade pannan. Han lät undlig på rösten. Det finns ingen anledning att vara så hetsk, sa Cain. Antingen hittar ni hornet eller så gör ni det inte. Om inte kommer någon annan att återta det. Ingen vet hur hjulet vrider sig och vi är bara trådar i väven. Låt inte hornet få dig i sitt grepp, Rand, sa Algemar. Det kan gripa tag i ens själ. Det vet jag att det kan. Och det är inte rätt. Man måste tänka på plikten, inte på äran. Det som händer, det händer. Om det är menat att Valeris horn ska ljuda i ljusets tjänst så kommer det att göra det. Där är ju din Egwen, sa Cain som hade fått syn på henne. Algemar såg sig omkring och nickade när han såg henne tillsammans med Nisura. Jag lämnar dig i hennes händer, Rand Althor. Kom ihåg att hennes ord är lag här, inte dina. Goda fru Nisura var inte för hård mot honom. Han ville bara träffa sin unga väninna och han är inte förtrogen med våra seder. Egwen följde Nisura som tog sig fram mellan de församlade kvinnorna. Nisura gav Algemar och Cain var sin kort nick. Rand innefattades inte i hälsningen. Hon sa avmätt. Var hälsad först Algemar. Var hälsad först Cain. Vid det här laget borde han ha lärt sig så pass mycket om våra seder att det här kunnat undvikas. Men han är för stor för att man ska kunna ge honom smisk, så jag låter Egwen ta hand om honom. Algemar gav Rand en faderlig klapp på axeln. Där ser du, du får tala med henne, även om det inte blir just så som du hade tänkt dig. Kom, Cain, vi har mycket kvar att ordna med. Den ärmelintronande insisterar fortfarande på att... Ljudet av hans röst tonade ut när de båda männen försvann bort genom korridoren. Rand stod kvar och tittade på Egwen. Egwen insåg plötsligt att kvinnorna fortfarande såg på dem. De iakttog både henne och Rand, väntade på vad hon skulle göra. Så nu ska jag alltså ta hand om honom. Trots allt kände hon en stor ömhet för honom. Hans hår behövde borstas. Ur hans ansikte kunde hon utläsa vrede, trots och en stor trötthet. Kom, Vi tar en promenad, sa hon. Ett mummel hördes bakom dem när de gick bort genom korridoren, bort från kvinnornas kvarter. Rand verkade utkämpa en inre kamp, som om han inte kunde bestämma sig för vad han skulle säga. Jag har hört talas om dina äventyr, sa hon till sist. Jag har hört att du sprang genom kvinnornas kvarter med ett svärd i natt, och att du bar svärd när du var på audiens hos den ärmelintronande. Han sa fortfarande ingenting. Han bara gick där och stirrade ned i golvet med bekymrad min. Hon gjorde dig väl inte illa? Hon kunde inte förmå sig att fråga om han blivit stillad. Han verkade vara allt annat än stilla, men hon hade ingen aning om hur man såg ut efteråt. Han hajade till. Nej, hon gjorde inte det. Egwene, den ärmelintronande. Han skakade på huvudet. Hon gjorde mig inte illa. Hon hade en känsla av att han egentligen hade tänkt säga något helt annat. För det mesta brukade hon kunna lirka fram sådant som han försökte dölja för henne. Men om han verkligen satt sig i sinnet att envisas var det lika lätt som att gräva loss en tegelsten ur en vägg med bara fingrarna. Att döma av hans sammanbitna min var han på sitt allra mest envisa humör just nu. Vad ville hon dig, Rand? Inget speciellt. Chaveren. Hon ville se på mig för att jag är Chaveren. Hans min mjuknade när han tittade ned på henne. Och hur är det med dig då? Mår du bra? Moraine sa att du skulle klara dig fint, men du var så stilla när du låg där. Jag trodde först att du var död. Ja, det är jag då inte. Hon skrattade. Hon kunde inte minnas någonting av det som hänt efter att hon bett Matt följa med henne till fängelsehålorna. Hennes första minne efter det var att hon vaknade i sin säng. Det hon hört om nattens händelser gjorde henne nästan glad över att hon inte kunde minnas något. Moraine sa att hon borde ha låtit mig behålla huvudvärken för att jag burit mig så dumt åt. Men hon kunde inte hela resten och lämna den kvar. Jag sa ju att Fane var farlig, muttrade han. Jag sa åt dig, men du ville inte lyssna. Om du ska hålla på så där lämnar jag över dig till Nisura igen, sa hon bestämt. Hon skulle då inte vara så här vänlig mot dig. Senaste gången en karl försökte komma in i kvinnornas kvarter utan inbjudan fick han tillbringa en månad med att tvätta kläder. Och han hade bara försökt få träffa sin trolovade för att avsluta ett gräl. Han hade åtminstone vett nog att inte komma dit beväpnad. Ljuset vete vad de skulle göra med dig. Alla vill göra något med mig, morrade han. Alla vill använda mig till ett eller annat. Men jag tänker inte låta dem göra det. När vi väl hittar hornet och Matts dolk tänker jag inte låta någon använda mig igen. Inte någonsin. Med en uppgiven suck tog hon honom i axlarna och vände honom mot sig. Hon såg honom stint i ögonen. Om du inte börjar prata som folk, Rand Elthor, så lovar jag att jag ska boxa dig på öronen. Nu låter du precis som Ninny. Han skrattade, men skrattet tystnade när han såg ned på hennes ansikte. Jag förmodar att vi aldrig kommer att ses igen. Jag vet att du måste fara till Tervallon. Jag förstår det, och att du ska bli en Aes Sedai. Jag vill inte ha mer med Aes Sedai att göra, Egwene. Jag tänker inte bli någon marionett. Inte åt Moraine och inte åt någon annan av dem heller. Han såg så bortkommen ut att hon ville lägga hans huvud mot sin axel och så envis att hon verkligen fick lust att boxa honom på öronen. Lyssna på mig nu, din store oxe. Jag ska bli Aes Sedai och jag tänker lista ut något sätt att hjälpa dig. Det lovar jag. Nästa gång vi träffas kommer du förmodligen att vilja stilla mig. Hon såg sig hastigt om i korridoren, men det fanns ingen inom synhåll. Om du inte vaktar din tunga kommer jag inte att kunna hjälpa dig. Vill du att alla ska få veta det? Är det redan alldeles för många som gör, sa han. Egwene, jag önskar att det kunde vara annorlunda, men nu är det inte det. Jag önskar... Ta vara på dig, Egwene, och lova mig att du inte väljer röda Aya. Hon fick tårar i ögonen och slog armarna runt honom. Du ska ta vara på dig, sa hon hett mot hans bröst. Gör du inte det ska jag... Ska jag... Hon tyckte att hon hörde honom mumla. Jag älskar dig. Och sen tog han hennes armar i ett fast grepp och föste försiktigt undan henne. Han vände sig om och gick därifrån med snabba steg. Nästan sprang. Hon hoppade till när Nisura rörde vid hennes arm. Han ser ut som om du gett honom en uppgift han inte uppskattar. Men du får inte låta honom se dig gråta över det. Då är alltihop förgäves. Kom nu. Ninni vill prata med dig. Egwen gnuggade sina kinder och följde efter Nisura. Ta vara på dig nu, din store drummel. Ljus, ta hand om honom.